P3, Sveriges Radio.
Etiopien, 1974. Addis Abebas gator är belägrade. Fulla av människor som ropar, skriker och protesterar på alla sätt de kan. Studenter, lärare, taxichaufförer, folk från alla samhällsskikt har slutit upp i en gemensam sak. De kräver förändring. Nu. Annars nöjer de sig inte med att lamslå landets huvudstad. Då väntar generalstrejk i hela landet. Men inne i Addis Abebas mest luxuösa hus är det stilla och tyst. Långt från gatornas larm. Där sitter en gammal man med orörligt ansikte vid sitt skrivbord. Bakom honom hänger en karta över Afrika. Så stor att den täcker hela väggen. Under den massiva kontinenten ser han liten och svag ut. Men blicken är stadig. Fortfarande en kejsares. Han vet att protesterna rasar där ute och att folket kräver radikal förändring. Men han tänker inte ge efter för deras krav att abdikera. Det är han och ingen annan som har den gudagivna rätten att härska över Etiopien. Och ingen kan ta den ifrån honom. Men den åldrande mannen har fel. För kejsar Haile Selassie har bara dagar kvar på sin tron innan allt slits ifrån honom.
Det här är berättelsen om Haile Selassie, den sista kejsaren av det fria Etiopien. En älskad ledare för sitt folk. Dyrkad som en gud av vissa, men för andra en hatad förtryckare.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Över Etiopiens huvudstad regnar flygbladen ner. Och meddelandet på dem är detsamma som demonstranterna ropar ut. Etiopierna har fått nog av sin envåldshärskare till kejsare. I nästan 60 år har han styrt landet. Och han har betraktats som Etiopiens och hela Afrikas fader. Men nu har 70-talet kommit och kravallerna rasar på gatorna. Budskapet är tydligt. Ner med kejsaren. Men det går inte fram till mottagaren. För i sitt palats sitter den 84-årige Haile Selassie och verkar inte förstå någonting av det som händer. I sitt eget huvud är han fortfarande okränkbar kejsare över landet. Inget och ingen kan rubba hans kejserliga majestät Haile Selassie, ättling till kung Salomo och den legendariska drottningen av Saba, lejonet av Juda, kung av kungar och utsedd av Gud. Gud har givit honom makten och bara Gud kan ta den ifrån honom. Dessutom är Haile Selassie fullt och fast övertygad om att hans undersåtar är trogna honom. Men har han verkligen kontroll över sitt folk? Protesterna har pågått länge nu och det ser faktiskt ganska oroväckande ut för kejsaren. Sitter Haile Selassie verkligen så säkert som man tror? Eller har tiden sprungit ifrån honom? Är det kanske en klocka som tickar ner den utmätta tiden för hans kejsardöme som vi hör där bland demonstrationerna? För bara några decennier sedan var det som nu händer i Addis Abeba helt otänkbart. När Haile Selassie först kom till makten i Etiopien var han en respekterad, älskad och beundrad ledare, både i och utanför sitt land. Och låt oss börja där, ungefär 50 år tidigare, på 1920-talet. Då möter vi ett helt annat Etiopien och en ung Haile Selassie som på den tiden har ett annat namn och en annan titel. I mitten av 1920-talet får flera länder i Europa ett celebert besök. Regenten för det etiopiska kejsardömet hedrar bland andra Frankrike, Storbritannien, Italien och till och med Sverige med sin närvaro. I framtiden ska han bli världskänd som Haile Selassie. Men på den här tiden är hans namn Tafari Makonnen och han är vad som kallas för Ras, ungefär motsvarande en sorts hertig eller provinskung. Och han är den som i praktiken styr Etiopien. Landet har en kejsarinna också, som Ras Tafari formellt är underställd. Men Tafari är landets faktiska regent och det är han som står näst på tur och ärva den etiopiska kejsarkronan. Och han har stora planer för sitt land. Det är bland annat därför han har rest till Europa, för att studera andra länders statsskick, skolor, infrastruktur och teknik. Och han tas emot med stor nyfikenhet och en god portion skepsis från vissa håll. I tidningarna står om den etiopiske kungen som trots sin blygsamma längd, Rastafari är bara 1,65 i strumplästen, gör ett starkt intryck. I sina ögonfallande kläder i vitt siden med guldbrodyr, flankerad av sina statsmän klädda i ämbetsdräkter och mantlar i blått, grönt och guld, väcker han europeernas nyfikenhet. Men det är inte främst på grund av kläderna eller sitt utseende som Rastafari är en sensation. Det är för att europeerna aldrig tidigare stött på en kung från ett fritt afrikanskt land. 1920-talet kan kännas modernt på många sätt, men kolonialismens tankesätt lever kvar. Det koloniala projektet har pågått länge och de europeiska stormakternas sug efter att utnyttja länder i till exempel Afrika har inte avtagit. Vid mitten av 1800-talet var en bråkdel av allt land på den afrikanska kontinenten koloniserat. 100 år senare, på 1900-talet, kontrolleras nästan hela landmassan, från Algeriet i norr till Kapstaden i söder, av europeiska länder.
Men inte Etiopien, utan på grund av de tidigare kejsarnas politik och framgångsrika försvar så lyckades Etiopien hålla sig självständigt.
Det här är Gunilla Bjerén, socialantropolog och expert på Etiopienfrågor.
Det som var ursprunget till staten Etiopien, nämligen staden Aksum, har en väldigt gammal historia. Till exempel så hade de ett skriftspråk, kanske 500 år innan vi ritade vår första runa. Och de blev kristna på 300-talet, 700 år innan den första missionären kom till Sverige.
Etiopiens historia är alltså lång, och man har tidigare lyckats försvara sig mot koloniseringsförsök. Men faran är långt ifrån över. Framförallt är det ett europeiskt land som kastar lystna blickar på Rastafaris kejsardöme. Italien. De har länge velat ta för sig av landet. Och under 20-talet, när Rastafari besöker Europa, finns det starka krafter i Italien som tycker att väntan börjar bli för lång. Snart får det vara dags att erövra Etiopien, en gång för alla. Och deras tonläge blir bara högre och högre. Men får man verkligen bara roffa åt sig av någon annans land hur som helst? Nej, det får man förstås inte. Under kolonialtiden gjorde man det ändå. Men efter första världskriget bildades Nationernas förbund, som har till uppgift att främja fred och undvika att deras medlemmar aggressivt tar över varandras landområden. Etiopien är medlem i Nationernas förbund. Och Haile Selassie hoppas nog få stöd om det skulle bli skarpt läge med de där erövringssugna italienarna. Och det kommer bli skarpt läge. Inte nu, men om mindre än 10 år. Då kommer Rastafari stå framför hela världens representanter och vädja om hjälp. Men kommer omvärldens svar bli det han hoppas på? Men låt oss inte gå händelserna i förväg. På 1920-talet är Rastafari alltså regent över det fria Etiopien. Och för honom är målet klart. Etiopien ska behålla sin suveränitet och stå jämsides med resten av världens fria länder. Och han jämbördig med deras ledare. För landet ska utvecklas. Under den långa Europaresan får Rastafari och hans sekreterare bråda dagar. Tafari suger i sig nya kunskaper. Så att när dagen kommer för honom att gå från kronprins till kejsare ska han kunna modernisera Etiopien efter europeiskt mönster. Men med sin egen prägel. För modernisering behövs verkligen.
På 20-talet som vi pratar om nu, då uppskattar man att Etiopiens folkmängd var runt 15 miljoner. Vid den här tiden, lång tid innan dess och lång tid efter dess, var Etiopien ett bondland. Och det får man säga att det är Etiopien fortfarande. Dödligheten var väldigt stor. Man räknar med att mer än 400 barn per 1000 födda dog innan de var 1 år gamla. Staten var som sagt var ett bondesamhälle. Det var mindre än 5% som bodde i städer.
Fattigdomen är utbredd och landet har i stort sett inga industrier eller någon modern infrastruktur, sjukvård eller utbildningssystem. Här finns utrymme för en regent med hopp om förändring. Med huvudet sprängfyllt av idéer återvänder Rastafari till Etiopien. Men innan det blir dags att dra i spakarna för det stora reformarbetet är det en detalj som ska klaras av. En inte helt obetydlig sådan.
Addis Abeba, november 1930. Palatsets stora festsal är skrudad i rött och guld och spänningen bland de många utländska besökarna bubblar i luften. De väntar alla på det som ska hända. Det som Etiopien har sett fram emot länge nu. Det var flera månader sedan kejsarinnan dog och äntligen är det dags för en ny kejsare att krönas. Förberedelserna har varit minutiösa och gästerna har kommit till en stad som genomgått en total transformation. Den ser glänsande ny ut med färska, nyss anlagda gator och poliser med eleganta kakuniformer i varje hörn. Inte ett spår har synts av de tiggare och spetälske sjuka som i gathörnen brukar sträcka ut sina händer i böner om hjälp. Nu nalkas den stora stunden och ett förväntansfullt sorl stiger i salen. Dörrarna slås upp och in kommer det kungliga paret, ledda av sjungande präster. De skrider med allvarliga miner över de dyrbara mattorna, uppför trappsteget under baldakinen som spänts upp och intar sina platser på landets troner. Över Rastafaris axlar hängs en rikt utsmyckad mantel. I sina händer bär han regalierna av guld. Och när biskopen smort hans panna med myrra placeras kronan på hans huvud. Etiopien har fått en ny kejsare.
Kröningen blir en succé. Rastafari har blivit kejsare och tagit ett nytt namn, Haile Selassie, som betyder treenighetens makt. Valet av namn säger en hel del om hur den nyblivna kejsaren betraktar sig själv och sina ambitioner för riket. Och det avspeglas också i den imponerande gästlistan. Dignitärer från hela världens stormakter är på plats i Addis Abeba.
Kröningen bekräftade Etiopiens ställning som en självständig afrikansk stat. Och det som man kan se, det var ju att eftersom så många länder faktiskt hade skickat diplomatiska representanter för att vara med vid kröningen, så såg europeerna på Etiopien som en stat bland andra stater vid den här tidpunkten.
Vid sin sida har Haile Selassie förstås en kejsarinna, sin hustru Menen. De har redan varit gifta i närmare 20 år. Och Menen kommer bli en exemplarisk kejsarinna som skänker landet flera barn. Hon kommer att stötta sin make även när det blåser hårt. För framtiden som väntar är stormig och full av motgångar. Men än så länge är allt frid och fröjd, ish, för det nyblivna kejsarparet. Och de vilar inte på lagrarna direkt, utan Haile Selassie plockar snabbt fram sin långa lista av reformer som ska genomföras i landet. Nu ska det gamla, underutvecklade Etiopien bli en modern stat som kan mäta sig med vilket europeiskt land som helst. Men knappt hinner han börja med sin stora omdaning innan hotet från soldater som marscherar under grön, vit, röd flagg närmar sig. Italien har jobbat hårt för att erövra Etiopien. I slutet av 1800-talet stoppade sitt invasionsförsök och det är sved för italienarna som sökte efter fler kolonier. Sedan dess har man satsat på att spela efter regelboken och på lite olika halvskumma diplomatiska vägar har de försökt utöka sitt inflytande över Etiopien. Utan resultat. Men i början av 1920-talet, 8 år innan Haile Selassie kröns till kejsare, händer något som helt förändrar den italienska strategin. Mellan husväggarna i Rom studsar ljudet av ett taktfast trampande från tusentals fötter i oktober 1922, när närmare 30 000 män marscherar in i den italienska huvudstaden. Klädda helt i svart. Svarta byxor, svarta slipsar och svarta skjortor. I täten går en kort, halvskallig man med runt ansikte. Benito Mussolini, ledare för de svartskjortade demonstranterna. En vecka efter marschen tar han över makten i Italien och en ny era inleds. Fascismens. Och Benito Mussolini är en man som tar vad han vill ha, utan att fråga. Högt upp på hans lista står Etiopien. I Addis Abeba trampar Haile Selassie gasen i botten för moderniseringen i början av 30-talet. Han har börjat styra upp den politiska administrationen och påbörjat stora projekt som att bygga järnväg, rusta upp huvudstaden, grunda skolor och sjukhus och skissa fram en plan för att elektrifiera landet. Moderniteter som alltså saknas i det jämfört med Europa underutvecklade Etiopien. Han tar emot besök från omvärlden. Den första utländska dignitären som kommer till Etiopien på officiellt statsbesök är faktiskt den svenska kronprinsen Gustav Adolf med hustrun Louise och barnen prins Bertil och prinsessan Ingrid. Men glädjen över det högtidliga besöket grumlas hastigt. Det börjar med några mindre gränsbråk i Ogaden-provinsen i östra Etiopien mot gränsen till Somalia som kontrolleras av Italien. Först bara skärmytslingar mellan italienska och etiopiska trupper. Men konflikten eskalerar och i slutet av år 1934 blir det öppen strid. Vilket Mussolini direkt utnyttjar. Han kräver kompensation från Etiopien och att gränsområdet ska övergå i italiensk kontroll. Att det var hans trupper som provocerar fram konflikten och som öppnar eld mot etiopierna låter han sig inte bekommas av. I oktober 1935 korsar den italienska armégränsfloden mellan Etiopien och Eritrea och invaderar därmed Haile Selassies stolta kejsardöme. Alla soldater som går att få fram samlas ihop och marschen påbörjas mot fronten. Haile Selassie själv sitter inte sysslolös i sitt palats utan reser även han rakt in i stridens hetta. Iförd kakeuniform under ett parasoll rider han ut på en mulåsna för att delta i kriget tillsammans med trupperna. Men kejsarens insatser räcker inte. För Etiopien ligger i massivt underläge. Och italienarna attackerar med ohämmad brutalitet.
Den italienska angriparen bröt faktiskt mot alla krigets lagar. Man bombade Röda Kors-sjukhus. Och det var då som man verkligen förstod att det här kriget var på allvar.
Och det slutar inte med att sjukhus och civila blir offer för bombningar. Den italienska offensiven liknar faktiskt mest ett rent utrotningskrig.
Norra Etiopien, 23 december 1935. Solen har nyss gått upp över militärens utkikspost när en befälhavare plötsligt slår larm. I kikaren avtecknar sig tydligt en formation med stridsflygplan vid horisonten på väg rakt mot det etiopiska förbandet. Befälhavaren släpper kikaren och signalerar genast till sina officerare nere i floddalen. Förbered soldaterna på ett bombanfall. Med det som faller från de italienska planen är inte bomber, utan märkliga behållare som viner ner genom luften. De slår i marken och spricker, men utan att explodera. Knappt hinner han tänka tanken innan hans värsta farhågor bekräftas. Genom sin kikare tvingas han maktlöst bevittna scenen nedanför honom. Hur soldater i hundratal faller omkull på marken och hur blåsor slår upp på deras bara händer, ansikten och fötter. De plågade skriken hörs hela vägen till utkiksposten. Officerarna flockas kring sin ledare och väntar otåligt på order. Men han står som förlamad. Gas. Det kan inte vara något annat. Och det kommer inte bara vara de etiopiska soldaterna som drabbas av den. Hela regionen kommer vara full av kvinnor, män, barn och djur som vrider sig av obeskrivlig smärta medan deras kroppar brinner av den osynliga dödliga gasen. Och det finns inget som kan göras för att stoppa den.
Efter det förödande första världskriget är användandet av giftgas i strid förbjudet. Det står uttryckligen i Genève-protokollet från 1925, som även Italien har skrivit under. Och protesterna är massiva mot den italienska råheten. Men
Mussolini struntar förstås blankt i vad de upprörda motståndarna säger. Han bara svarar att några giftgasattacker har aldrig ägt rum.
Dödstalen för etiopierna stiger till hundratusental. Till slut ser kejsaren ingen annan utväg än att beordra sina styrkor att retirera och själv ta till en synnerligen drastisk åtgärd. Han måste lämna landet och sätta sig i säkerhet utomlands. Men att kejsaren ska överge sitt land mitt under brinnande krig är långt ifrån självklart.
Det var ett mycket svårt beslut. Många bland hans närmaste män ansåg att det var rent förräderi. Men det fanns andra som bad och bönade honom om att han skulle ge sig iväg och rädda sig så att han skulle finnas kvar den dagen som italienarna hade drivits ut från Etiopien.
Och efter mycket tvivel och funderande kommer kejsaren i samråd med sina närmaste fram till vad som måste göras.
Till slut, framförallt kanske efter kejsarinnans ingrepp, så bestämde sig Haile Selassie för att ge sig av.
Samma natt som beslutet tas görs ett tåg i ordning. Så mycket viktiga statspapper som det bara går samlas ihop och lastas ombord, tillsammans med kejsarfamiljens saker. Till exempel den biltokiga Haile Selassies favoriter, en Buick och en Chrysler. I gryningen en dag senare, den 2 maj 1936, tar Haile Selassie, hans hustru Menen och deras 5 barn farväl av sitt hemland. Och så rullar tåget ut från järnvägstationen i Addis Abeba. mot en oviss framtid. Efter 2 dagars resa genom det etiopiska landskapet, som går från blomstrande grönt till torr öken, anländer tåget Djibouti, där Adenviken möter Röda havet. Förtöjt vid kajen ligger ett skepp som tillhör Storbritanniens Royal Navy och väntar. Den annars alltid så majestätiska Haile Selassie ser trött och medtagen ut, och hans blick är jagad. Men när den brittiske flottkaptenen försäkrar att han är i säkerhet, verkar han pusta ut. Och med ett lättat leende på läpparna går han så ombord på skeppet, som när det lägger ut inleder exilen för Haile Selassie, kejsaren utan land. Dagen efter intar italienarna Addis Abeba, och den 9 maj 1936 står Benito Mussolini på balkongen till Palazzo Venezia i Rom och deklarerar för världen att Etiopien har annekterats av Italien. Striderna under den italienska invasionen har skövlat 150 000 etiopiska liv, men fasan är inte över för att kriget är slut. Det här är bara början på en våldsam och blodig fascistregim i landet. Något som framgår med värsta sortens tydlighet i huvudstaden Addis Abeba.
Man räknar med att kanske 20% av de som bodde i stan mördades under fruktansvärda angrepp ifrån den italienska soldaternas sida. De fick fritt fram att döda och mörda och råna och röva precis så mycket de ville.
Italienarnas strategi syftar framförallt till att utradera de framsteg som Etiopien har gjort de senaste åren. Och metoden är grym. De mördar systematiskt landets utbildade elit.
Mordet på de här utbildade etiopierna var ju ett dråpslag mot alla försök att modernisera Etiopien. Det fanns nästan inga utbildade etiopier att tillgå.
Haile Selassie är långt borta när italienarna installerar sig i hans land. Via Suezkanalen reser kejsarfamiljen till England, där tanken är att lejonet av Juda ska anlända inkognito. Men ryktet har spritt sig om att han är på väg. För när familjen kommer fram till London möts de av en enorm hurrande folkmassa. Den engelska opinionen är på Haile Selassies sida. Och kejsaren har inte gett upp, trots exilen. Han måste ta tillbaka sitt land till varje pris. Men för att göra det behöver han omvärldens hjälp. På plats i England påbörjas ett intensivt arbete på den etiopiska legationen. För Haile Selassie ska snart göra ett av sitt livs viktigaste framträdanden.
Genève, juni 1936. Salen är full av statsmän och diplomater. De flesta är vita män i kostymer som blickar upp mot podiet av massivt trä där nästa talare kliver upp.
His Majesty, Nicholas Haile Selassie. I call upon the first delegate of Ethiopia.
Klädd i vitt med en böljande svart mantel tar han rummet i besittning, trots sin spensliga gestalt. Han tar fram ett papper, justerar lampan framför sig, drar efter andan och tar till orda. Omedelbart drängs hans röst av ett oväsen från pressläktaren. Skränanden på italienska och rasslanden av nyckelknippor fyller salen i flera minuter. Till slut ryter en av delegaterna ifrån och kräver att barbarerna slängs ut. Haile Selassie kan göra sig hörd igen, och han låter orden regna över publiken i en retorisk hagelskur. Framför honom sitter ombud från alla de länder som lovat honom stöd. Nu är Etiopien under attack från en aggressiv främmande makt. Vad tänker Nationernas förbund göra för att hjälpa honom? Den stora frågan ställer han med en stadig röst. Representanter för världen. Vilket svar ska jag ta med mig hem till mitt folk?
Applådåskorna dånar när Haile Selassies tal är slut. Han är den enda ledaren för ett fritt afrikanskt land som har talat till de kärva byråkraterna i Nationernas förbund och nått deras hjärtan med sitt budskap. Nu måste de vara villiga att ge Etiopien sitt stöd mot den invaderande fienden i Italien. Men det är de inte. Hur rörda delegaterna i församlingen i Genève än blir, får Haile Selassie kalla handen. Kejsaren tvingas konstatera
att man inte hade lyssnat på Haile Selassie, att man inte hade stött Etiopien, att man var villig att låta detta lilla fattiga afrikanska land bli slaktat av en övermakt medan man själv stod bredvid och tittade på.
Haile Selassie får besviken att återvända till England, där många år i landsflykt väntar. Kejsaren lever inte i misär, men har faktiskt ibland ganska knapert. Hans hustru Menen vantrivs i det råkalla brittiska klimatet. Och båda två pinas förstås av att inte vara hemma i Etiopien och försvara sitt land. Kanske börjar Haile Selassie tappa hoppet om att någonsin återvända. Men så 1940, nästan på dagen 4 år efter att han kom till England, händer något som vänder upp och ner på allt. Slutet av 30-talet är en orolig tid i Europa. Det är inte bara den italienska fascistledaren Mussolini som obehindrat flyttar fram sina positioner. Utan den tyska diktatorn Adolf Hitler tar också för sig av andras länder utan att någon stoppar honom. Inte förrän Tyskland invaderar Polen på hösten 1939 får han ordentligt mothugg och världskrig nummer 2 bryter ut. Året därpå, på sommaren 1940, trädde Italien in i kriget som Tysklands allierade. Och först då började röra på sig bland länderna som tidigare nekat Haile Selassie stöd.
Storbritannien bestämde sig inte för att ställa sig på Etiopiens sida förrän kriget redan hade brutit ut och Italien framstod som en fiende. Och i och med det så blev också Etiopien en av Storbritanniens vänner.
Det tar nästan ett år. Men på våren 1941 korsar Haile Selassie gränsen mellan Sudan och Etiopien. Och med brittiska trupper i ryggen drivs italienarna tillbaka och återerövringen av landet går relativt snabbt. I triumf tågar kejsaren in i sin huvudstad Addis Abeba i maj 1941, på femårsdagen av Italiens övertagande. De blombeströdda gatorna kantas av vajande flaggor och vimplar och tiotusentals människor hälsar sin ledare välkommen hem. Tårarna strömmar över Haile Selassies kinder där han betraktar sitt folk från den öppna bilen som kör honom till det kejserliga palatset. Där hissar han den etiopiska flaggan och mottar en högtidlig salut med 21 skott. Lejonet från Juda är hemma igen. Man kan ju tro att det första han skulle göra är att kasta ut varenda italienare i landet. Representanterna för det land som under flera år har utsatt det etiopiska folket för övergrepp. Giftgas, massakrer, våldtäkter och deportationer. Men istället erbjuder han italienarna att stanna kvar.
Efter ockupationen så började Etiopien en väldigt snårig väg mot samtiden. Man får komma ihåg att när kejsaren kröntes 1930, då började Etiopien bygga upp moderna institutioner som vi i vår del av världen hade haft kanske redan 100 år. Det fanns inget bankväsende. Posten fanns, men den var ju inte mycket att hänga i julgranen. Militären fanns, men den hade ju vapen och ett system som var uråldrigt. Men det var stor brist på utbildade etiopier och länge var bankväsendet, gymnasierna, flygvapnets utbildning och många andra institutioner beroende av utlänningar för att fungera.
Hos italienarna finns kompetens i form av ingenjörer, läkare och tekniker som behövs i Etiopien. Haile Selassie visar att han agerar för landets bästa, kan lappa och laga efter läge. För nu är det dags att få snurr på hjulen i landet igen. Det moderniseringsprojekt som avbröts av den italienska ockupationen drar igång med full kraft under 40- och 50-talen. Ett av de viktigaste områdena är utbildningen. Haile Selassie ser till att skolor byggs och att folket får undervisning. Själv är han mycket engagerad i utbildningsfrågan. Många är de etiopiska skolbarn som då och då får spontan besök av kejsaren, som helt enkelt kliver in i klassrummet ibland för att kolla läget. Haile Selassie finansierar också högre utbildning utomlands för tusentals ungdomar. Ännu finns det nämligen inget universitet i Etiopien. Med de här satsningarna bygger kejsaren upp sitt land, men han gräver också sin framtida grav. För ju mer utbildade och upplysta invånarna blir, desto mer kommer de ifrågasätta sin enväldiga kejsare. För det är just vad han är. Enväldig.
Den centrala makten var nu samlad hos kejsaren. Vem som helst som hade ett statligt jobb kunde upphöjas till ett högre ämbete eller avskedas när som helst. Krånglande ämbetsmän skickades ut till de perifera provinserna, sattes i fängelse eller skickades utomlands som ambassadörer. Allt det här gjorde förstås att det blev en väldig osäkerhet och handlingsförlamning i statsapparaten.
Men som så många andra envåldshärskare lyckas Haile Selassie dupera sitt folk. Han låter vem som helst komma till honom med problem, stora som små. Den allmänna uppfattningen är att kejsaren är god, men att hans schyssthet förhindras av onda ämbetsmän som sätter käppar i hjulen för honom. Och bilden av den hyggliga kejsaren sväljs också med hull och hår av omvärlden. Så här glatt rapporteras det till exempel när Haile Selassie för andra gången sätter sina fötter på svensk mark.
Det var stora pådraget på centralen i Stockholm när kejsaren av Etiopien väntades. Kungen var där, prins Bertil hade åkt i förväg till Södertälje för att äta äggröra och stekta tomater med kejsaren. Så kom han då, lejonet av Juda. Det var 30 år sedan Haile Selassie var i Sverige sist, och den stockholmska gatubild där kortegen på rutinens brant drar fram har nog inte ändrat sig särskilt mycket mer än på Tegelbacken. Och Stockholmsdamernas omdöme beträffande den svartskäggige var också detsamma, en ovanligt söt kejsare.
Men att vara en söt kejsare, som svenskarna beskriver honom, gillar inte Haile Selassie. Han vill framstå som en stor och mäktig man. Det är en som mån om att han har speciella högklackade skor för att verka längre. När han lämnar sitt palats följer en lakej med honom överallt, bärande på en vackert broderad kudde som diskret skjuts in under den kejserliga baken för att ge härskaren en lite mer respektingivande storlek. Och han skaffar sig också en livsstil som kan matcha allas beundran.
Redan vid palatsets grindar står det klart att det är en mäktig man som är herre i det här huset. Två vaktkurer av sten med varsin lejonskulptur på taket betraktar den som närmar sig. Innanför grindarna omsluter den grönskande trädgården hela vägen fram till själva palatset. En pampig byggnad prydd av kolonner och med ett överdådigt inre. Golven täcks av mjuka mattor och takhöjden är hisnande. Bakom sitt blanka skrivbord sitter kejsaren själv försjunken i arbete. Solens strålar stryker över det praktfulla rummet och får gulddetaljerna och möblerna av ädelträ att skimra. Han lägger ifrån sig pennan, reser sig och går genom korridorerna, ut mot slottets trädgårdar. I hasorna trippar hans hundar, alltid med där kejsaren är, men nu får de stanna inne. För ute i parken strövar hans andra djur, med käftar som kan sluka en liten vovehel. Blicksnabba geparder med sin vackert fläckiga päls och som favoriterna, majestätiska lejon, kejsarens ögonstenar, levande sinnebilder för hans makt.
Varje dag tar Haile Selassie noga hand om och matar sina stora katter. Tar han lika väl hand om sitt folk? Det beror nog på vem man frågar. Visst finns det de som älskar och hyllar sin kejsare?
Haile Selassie i sin kraftsdagar var verkligen en hänsynslös men också mycket skicklig politiker. Hans regim var framförallt inriktad på att hålla den etiopiska staten intakt, både vad gäller inhemska splittringstendenser och hot från omvärlden. Men bilden av den gode kejsaren verkar ändå allmänt spridd i de centrala delarna av landet.
Men Haile Selassie visar redan nu att han inte tvekar att spilla blod om folket protesterar mot honom. Uppror slås ner hårt, och för många är han snarare en tyrann än en välmenande ledare. Och visst börjar det ändå kännas väldigt omodernt med en envåldshärskare i det här nya tidevarvet. I Europa, dit han skickar sina unga intellektuella för att studera, är det demokrati som är modellen. År 1960 gör till och med delar av hans kejserliga vaktstyrka ett kuppförsök. Det lyckas inte, men är ett tecken på att den enväldiga etiopiska härskaren för första gången börjar ifrågasättas. På jobbet lyckas Haile Selassie trots begynnande problem hålla läget under kontroll. Men på hemmaplan slår något till. Något som inte ens en kejsare kan stävja. I över 50 år har kejsarinnan Menen stått vid sin makes sida. Hon har uthärdat mycket, och i de svåraste av stunder har hon stöttat Haile Selassie i hans värv. Menen tar inte stor plats i politiken, men hon engagerar sig för till exempel utbildningsfrågor och kvinnors rättigheter. För Haile Selassie är hon en viktig fast punkt, och i februari 1962 förlorar han sitt nav. Den 73-åriga kejsarinnan dör efter en tids sjukdom. Och döden skördar fler liv i Haile Selassies familj den vintern. Bara några veckor senare dör deras yngsta son. Sorgen sköljer över landet och förstås över kejsaren själv.
Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba.
Men trots förlusterna måste landet ha sin regent. Det kalla krig som inleds efter andra världskriget är mer isigt än någonsin, och det gäller att välja sida. öst eller väst. Men Haile Selassie lyckas balansera på kalla krigets knivsägg.
Oavsett vad man anser om Haile Selassie i övrigt så är historikerna överens om att han var en fenomenal utrikespolitiker. Det som han lyckades med, det var att hålla båda de två stormakterna på halster. Så att båda var villiga att ge bistånd av alla möjliga slag till Etiopien utan att hoppa av. Senare så visade det sig att hans efterträdare lyckades inte alls med det. Utan när de vände sig först till USA och inte fick hjälp och sen till Sovjetunionen så övergav USA dem helt och hållet. Och de hamnade i klorna på sovjetiska rådgivare.
Och han är inte bara en fena på utrikespolitik. Under 60-talet får Haile Selassie en ny roll hemma på den afrikanska kontinenten. För där har ett stort skifte varit igång ett bra tag nu. Efter andra världskriget blev det mer och mer uppenbart att imperialism och kolonialism inte går ihop med tankar om demokrati och alla människors lika värde. De europeiska stormakterna måste förr eller senare släppa taget om de områden som tidigare varit deras kolonier. Frihetsrörelserna sprider sig över hela världen. Indien förklarar sig självständigt 1947 och under 50- och 60-talet gör flera afrikanska stater samma sak. Algeriet, Egypten, Ghana, Mali, Senegal, Nigeria och en lång rad andra länder vinner sin självständighet. En ny organisation ligger i startgrupperna, en afrikansk union av fria länder. Och vem skulle vara bättre som ledargestalt för en sån än den 71-åriga Haile Selassie, en riktig veteran i sammanhanget? Långt innan de andra afrikanska ledarna var torra bakom öronen styrde han över Etiopien.
Som det enda landet i Afrika utan kolonial historia var Etiopien en symbol för att afrikanska folk kan styra sig själv.
Att Haile Selassie är högt respekterad både på sin egen kontinent och i resten av världen kan ingen ta miste på. Men det finns de som har gått ett steg längre och dyrkar bokstavligen den etiopiska kejsaren som en gud. I den karibiska önationen Jamaica talas i början av 1930-talet om en ny messias. En ny religion berättar om att dagen ska komma när en ättling till kung Salomo och drottningen av Saba kröns som kung över ett fritt afrikanskt land. Och då kommer den stora frigörelsen att påbörjas för alla världens förtryckta svarta människor. När den mäktiga kungen stiger upp på tronen kommer också en stor tyngd att lyftas från folket. Under 1930 har Jamaica plågats av en allvarlig torka. Men den 3 november mörknar himlen och det efterlängtade regnet börjar ösa ner. Det är dagen efter att Haile Selassie krönts till kejsare över Etiopien. Och det kan bara betyda en sak. Guds inkarnation har återvänt till jorden. Det tänker i alla fall många anhängare av den nya religionen, som nu får sitt namn, Rastafari. Förstås eftersom Rastafari var Haile Selassies titel och namn innan han blev kejsare. Och för många rastafarianer är han en levande gud. På 60-talet får Haile Selassie möta rastafarianerna på deras hemmaplan när han gör ett statsbesök på Jamaica. Tiotusentals anhängare har samlats utanför flygfältet. Och den samlade och värdiga kejsaren bringas ovanligt nog ur fattning. För när han tar steget ut ur planet exploderar folkmassan och rusar i eufori mot honom. Haile Selassie backar in i kabinen igen. Och kliva ut i ett folkhav i det här upphetsade tillståndet kan ju vara livsfarligt. Välkomstceremonin ställs in. Men dagen därpå träffar han en delegation av rastafaris under lite mer ordnade former. Han skänker dem guldmedaljer som gåvor, men understryker så tydligt han bara kan att han inte är messias. Det går väl så där kan man säga, för de fortsätter att tillbe honom som en gudomlighet. Ja, Haile Selassie är en idol för många. Men långt ifrån för alla. På vissa ställen är han direkt hatad. För trots sitt engagemang för de afrikanska frihetsrörelserna uppträder han själv mer eller mindre som en kolonial herre på hemmaplan. Eritrea, vid Etiopiens nordöstra gräns, var tidigare en italiensk koloni men har varit en autonom del av det etiopiska riket efter att italienarna besegrades. De har haft en egen regering. Och tanken har varit att landet ska bli självständigt när det är redo. Men Haile Selassie är inte alls med på det. I början av 60-talet upplöser han den eritreanska regeringen och lägger själv vantarna på grannlandet. Eritreanerna protesterar och tar till vapen, Men kejsar Haile Selassie framstår som helt oförstående inför kraven på frihet.
Utifrån Haile Selassies perspektiv så var ju Eritrea en självklar del av Etiopien. Det var ju samma slags folk, samma slags terräng, samma slags försörjning i Eritrea som i Etiopien. Och för kejsaren så var det nog så att Eritrea alltid var en del av Etiopien.
Kriget kommer bli mycket långdraget. En lågintensiv plåga för eritreanerna. För många i landet blir Haile Selassie en symbol för grymhet, obarmhärtigt våld och förtryck. Det här sker alltså samtidigt som kejsaren är en nyckelperson inom Afrikanska unionen som håller självständigheten för afrikanska länder högt. Hur hänger det egentligen ihop?
Det bekymrade faktiskt inte den Afrikanska unionen. Vid den här tidpunkten var det knappast några afrikanska länder som inte hade något uppror på gång någonstans i landet. Så för de andra afrikanska ledarna var det här med Eritrea inte särskilt anmärkningsvärt.
Kejsaren är alltså hatad av de tvångsannekterade eritreanerna. Och hemma går det heller inte särskilt bra. Fattigdomen är fortfarande stor och utbildningsnivån låg, trots alla satsningar. Och bland de som är utbildade i landet har missnöjet växt med Haile Selassies diktatorsfasoner. När 70-talet rings in har kören av kritiska röster blivit månghövdad. Och snart kommer andra, starkare grupper också att resa sig. För kejsaren börjar bli lite till åren kommen. Och framtiden för landets styre är oviss.
Man får komma ihåg att Etiopien var inget arvsrike. Det var inte självklart hur tronföljden skulle gå till eller hur en ny kejsare skulle utses. Ingen vet vad som ska hända den dagen som han dör.
Vissa grupper börjar gå i väntans tider på att kunna gripa makten. Helst redan innan det gamla och försvagade lejonet av Juda väl går till den sista vilan. Upproret hänger i luften. Men kejsaren verkar både döv och blind inför utvecklingen i landet, trots att hans rådgivare försöker få honom på bättre tankar. På hans 80-årsdag 1972 bönfaller en av hans närmaste män honom att abdikera. Kejsaren är gammal och har tjänat landet i 60 år. Det är dags att kliva åt sidan och släppa fram tronföljaren. Haile Selassie tittar häpet på sin rådgivare. Han kan inte abdikera. Den som har satt honom på tronen är Gud. Och Gud är den enda som har rätt att avsätta honom. Och avsatt kommer Haile Selassie bli. Han har bara 2 år kvar att regera. Men det är inte Gud som kommer störta honom från tronen, utan någon helt annan. För kejsarens problem bara växer. Året efter hans 80-årsdag drabbas landet av en katastrof som blir den gnista som slutligen sätter ilskan i en okontrollerbar brand.
Wollo-provinsen, norra Etiopien. Med stora ögon blickar flickan rakt in i kamerans lins. Hennes mage är groteskt uppsvälld i bjärt kontrast till de tunna, avmagrade stickorna till ben. Långsamt lyfter hon armen, men orkar inte ens vifta bort flugorna som kryper på hennes ansikte. Journalisten reser sig, torkar kallsvetten ur pannan och låter kameran panorera över byn. Överallt på den torra och spruckna marken står, sitter och ligger svältande människor och djur med insjunkna ögonhålor och utmärglade kroppar, levande skelett. Han svär för sig själv. Det här är inte den första byn han besöker där befolkningen håller på att tyna bort. Och ingenstans finns ens tillstymmelse till hjälp.
Medan folket hungrar ihjäl i norra Etiopien är kejsaren på statsbesök i Tyskland. Och regeringen agerar inte, trots att man hade kunnat förutse det som skulle hända.
Redan året innan visste man att en hungersnöd skulle komma eftersom de riktiga stora regnen hade fallerat.
Istället för att göra något försöker regeringen aktivt att mörklägga det som sker. Och det leder i sin tur att hjälpen från de internationella organisationerna uteblir. Det är inte förrän en brittisk reporter reser genom de svältdrabbade områdena och fångar lidandet på film som hungersnöden i Etiopien blir en världsnyhet. Men då har redan 100 000 människor dött. När filmen senare visas i Etiopien korsklipps bilderna av svälten med foton och filmklipp där Haile Selassie vältrar sig i lyx och bjuder sina hundar på kött av finaste kvalitet från silverfat. Och hungerkatastrofen blir droppen för många. Men det är inte bara kejsarens nonchalans inför svälten som upprör. Rykten går också om att Haile Selassie aktivt utnyttjar missväxten för att straffa sådana som är kritiska mot honom. att det finns livsmedelsförråd som skulle kunna rädda de svältdrabbade områdena, men att kejsaren låter frakta bort maten från vissa regioner.
Det kan mycket väl vara riktigt det här som man sa, men det som man alldeles säkert vet är att känslorna var så svallande vid den här tiden att de blivande revoltörerna, de var beredda att tro på precis vad som helst.
De misslynta och irriterande kraven på reformer blir nu till vrålande rop på revolution, som i sin tur förvandlas till konkreta planer på att ta saken i egna händer och ta till vapen. Och där är vi slutligen tillbaka i Addis Abeba år 1974. En stad på gränsen till fullskaligt uppror. Torkan och missväxten har lett till skyhöga matpriser, och den internationella oljekrisen som bryter ut året innan gör att priset på olja och bensin ökar med 50%. Yrkeschaufförerna demonstrerar, och de följs av studenter, lärare och intellektuella. Kravaller utbryter på gatorna, och regeringen försöker stävja protesterna, men bägaren är verkligen överfull och ursinnet flödar över. Men det är inte de etiopiska medborgarna som kommer bli Haile Selassies fall. Det är en annan grupp. Ett gäng som en enväldig kejsare inte kan klara sig utan. Och inte kan klara sig undan om den vänder sig mot honom. Militären. I gryningen den 12 september 1974 närmar sig en liten grupp officerare det kejserliga palatset. Det är nästan helt övergivet, så när som på en person. Kejsaren, som är kvar i palatset tillsammans med några av sina tjänare. Den 82-årige Haile Selassie kallas till slottets bibliotek, där han med högt huvud lyssnar till det som läses upp för honom. Haile Selassie har missbrukat sin makt och kastat landet in i fattigdom och förfall. Kejsaren är inte längre kapabel att styra landet, utan avsätts med omedelbar verkan från tronen, och en provisorisk militärregering tar hans plats. Utan att röra en min lyssnar han på budskapet. Sen förs han ut ur biblioteket, genom palatsets korridorer och ut genom en sidodörr. Utanför väntar en ljusblå Volkswagen-bubbla. Förvåningen drar över Haile Selassies ansikte när en av de kakeklädda öppnar ena dörren, fäller framsätet och nickar mot honom och klättrar in. Haile Selassie har aldrig någonsin behövt böja på nacken för att knälla in sig i baksätet på en sån här fjuttig liten bil. Men kejsarens tid är slut. Nu tar den nya regimen över. Ett efterlängtat maktskifte. Men alla de som hoppas på ett modernt, rättvist Etiopien får snart se sina drömmar krossade. För militärregimen som nu greppar makten har definitivt inte demokrati i sikte.
Man kallar den här perioden för den röda terrorn. Och den varade i 2 år med mängder av döda ungdomar och intellektuella som de lämnade efter sig, och likaså en skrämd och förbittrad huvudstadsbefolkning.
Det som folket har fått är alltså bara en ny diktatur. Och militärregeringen brukar ju börja med att kalla sig för provisoriska. Men när de väl har fått makten vill de i allmänhet inte släppa ifrån sig den. En regel som i allra högsta grad gäller för den nya etiopiska regimen.
Man brukar kalla den här styrande militärjuntan för Dergen. De förblev i makten i 17 år. Från 1974 till 1991.
Militärjuntans styre blir hårt och blodigt, med inbördeskrig och förtryck av meningsmotståndare. Men Haile Selassie behöver inte bevittna deras brutalitet. På morgonen den 28 augusti år 1975 knackade som vanligt på kejsarens dörr i det gamla palatset i Addis Abeba där han är fängslad. Det är hans personliga betjänt som kommer för att servera frukost. Men betjänten får inget svar trots upprepade knackningar och stiger till slut in ändå. Sovrummet stinker av eter, berättar han senare. Ett ämne som används för att söva människor. På sängen ligger kejsaren nerbäddad i sina lakan, orörlig. Ansiktet har en nästan mörkblå färg och huvudkudden ligger inte under hans huvud utan precis bredvid. Kejsaren måste ha drogats med eter och sen kvävts med sin egen huvudkudde. Det är slutsatsen som betjänten drar. Men den officiella förklaringen är en helt annan. Militärregimen meddelar att Haile Selassie har dött av komplikationer efter en operation. Kanske är det en lögn. Kanske blir den avsatte kejsaren mördad. Men vi vet inte vad som är sant och falskt i den här historien. En sak är dock säker. Hans kejserliga majestät Haile Selassie, ättling till drottningen av Saba och kung Salomo, lejonet av Juda, kung av kungar och Guds utsedde, är död. Det sägs att hans kropp grävs ner under en toalett på palatsområdet. En skändlig behandling. Inte förrän långt senare får det kejsariga liket en värdigare vila.
Haile Selassies kropp begravdes på det gamla palatsets tomt någonstans. Men år 2000, 25 år efter sin död, då tar man fram hans kvarlever och ger honom en statsmansbegravning.
Och trots att han styrde med en god portion hänsynslöshet, lever bilden av den goda kejsaren kvar i dagens Etiopien.
För en person som mig själv, som faktiskt var i Etiopien under kejsarens sista år, så känns det väldigt konstigt när man kommer tillbaka till Etiopien nu och man ser ungdomar som går klädda i t-shirts med kejsarens bild på och som drömmer sig tillbaka till en gyllene tid när kejsaren regerade och allt var fred och välstånd i landet. De vet ju faktiskt inte vad de pratar om. Men mot bakgrund av hur fruktansvärda åren under Dergen var, så är det kanske inte så konstigt att den regim som gick före plötsligt framstår som både mild och välvillig. För sådan var verkligen inte militärdiktaturen.
Haile Selassie går till historien som en man som gjorde sig känd för sitt ledarskap, sina visioner för både sitt eget land och andra afrikanska stater. För att han krävde respekt som en jämlike från vita statschefer. Men hans moderna visioner från tal kolliderade med hans sätt att styra. Med obegränsad makt och brutalt förtryck av de som satte sig emot honom. Kejsaren var en man som stod med ena foten redo att kliva in i en ny värld. Men med andra foten fast förankrad i en gammal härskarkultur vars bäst före datum hade passerat utan att han verkar förstå det. Och det blev hans fall.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, David Rune, Julia Öjbrandt och Pablo Leiva Wenger.
En av dem som stod och väntade vid flygfältet när Haile Selassie kom till Jamaica 1966 är en 20-årig kvinna vid namn Rita. Hon golvas mer eller mindre av mötet med Rastafari själv och ansluter sig till Rastafari-rörelsen. Ett tag senare, när hennes man kommer hem från en resa, berättar hon vad hon har varit med om. Rita är musiker, och det är hennes make också. Han heter Bob, och deras efternamn är Marley. De blir båda hängivna rastafarianer, och resten är musikhistoria.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.